Vi läser ur Hebreerbrevet 12 och 1 till vers 3. Det är några verser som jag har förkunnat över för inte jättelänge sedan. Men jag är nog inte riktigt färdig med dem. Hebreerbrevet 12 och 1. När vi nu är omgivna om en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Modlöshet kan vara fullständigt förödande. Lyssnade ni på sommarprataren Hamid Safar, flyktinggrabben från Afghanistan som blev rektor från Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg? En plats i media mest känd för gängkonflikter. När Hamid tillträdde var skolan i dåligt skick och bland annat hade man ett vite på 1,4 miljoner kronor från skolinspektionen hängandes över sig om man inte gjorde någonting åt omständigheterna. Och på några år som Hamid var rektor på skolan fick han kontroll på ordningsproblem och skadegörelse och kunde lägga fokus på att undervisa barnen. Resultatet i form av allt fler barn som gick ut med godkända betyg lät inte vänta på sig. Och Hamid blev tidigt i våras av tidningen Fokus utsedd till årets svensk. I sitt sommarprat så betonade Hamid vikten av att ha höga förväntningar på barnen. Och han menade att barn från belastade områden idag utsätts för en omvänd rasism när de inte förväntas klara uppförande och normala skolprestationer. Och på samma sätt gav han också uttryck för en stark tilltro till lärarna och skolans möjligheter i det här. Det är en stor sorg när ett barn tappar tro på sina egna möjligheter att reda ut skolan eller egentligen livet i övrigt. Och förutsättningen att skaffa sig en bra framtid. Och många barn i just Biskopsgården dras då in i gängmiljöer för att de inte ser någon annan framtid. När jag hade lyssnat på Hamid så började jag fundera på vilka förväntningar jag bär med mig. På mina barn och deras möjligheter. På min roll som pappa. På mitt äktenskap. På familjeliv. På vänskap. Mitt arbete som pastor. På församlingen och livet i stort. Det gör ju ont att bli besviken. Och därför har åtminstone jag ibland en tendens att skydda mig mot besvikelse med hjälp av sänkta förväntningar. Men sänkta förväntningar riskerar att bli självuppfyllande profetior. Om jag inte tror att söndagens predikan gör någon skillnad för de som lyssnar, då finns det inte så stor orsak att lägga ner tid och kraft i förberedelse, och resultatet blir ofta därefter då. Många av oss har haft en sommar där man kunnat slappna av och tänka på annat än det som hör till vardagen. Nu är semestrarna slut för de flesta, skolorna har börjat och vardagen återvänder. Och man kan fundera på hur ska man re ut alla de utmaningar som vi har under hösten som kommer. En del möter dem med entusiasm och andra suckar inför vad som väntar. I vår församling har vi, som Andreas tog upp nyss, spänt bågen rejält. Vi har ju mycket att vara tacksamma för. Vi är fler medlemmar i vår församling än på många år. Ekonomin fungerar tack vare trogna medlemmar. Vi har en sorg i att vi inte fått öppna dopgraven på allt för länge. Och det är inte så många utav Linköpingsborna som skulle märka ens om vår kyrka försvann. Och därför vill vi nu skapa platser, sammanhang där vi kan sträcka ut händerna mot vår stad och ge ett evangelium till både ande, kropp och själ. Vi tror att det här ligger i linje med vad Jesus befallt oss. Och han har ju lovat oss att vara med oss alla dagar. Innebär det garantier på att varje projekt som sjösätts kommer lyckas? Nej, men om vi inte gör någonting kommer ingenting att hända. Jag tänker att vi behöver vara vaksamma över vad för slags förväntningar vi bär med oss. Och ja, de ska inte sänkas hur som helst, utan vi bör vara bärare av hopp. Men det kan också vara så att de ibland är lite feljusterade. Ingen generation som levt före oss har haft samma ekonomiska, hälsomässiga, kunskapsmässiga och frihetliga förutsättningar att forma sina liv och som vår generation har kunnat göra. Inte bara den kristna tron utan också andra ideologier har i vår samtid förlorat i inflytande. Och kvar står för många människor driften att söka det behagliga och undvika det smärtsamma. Men ändå, mitt i allt välstånd så visar undersökningar att vi verkar vara olyckligare nu än tidigare. Lyckan är svårfångad. Och gräset tycks alltid vara grönare någon annanstans. Det är inte alltid så lätt att vara tillfreds och uppskatta det man har. Och det blir svårt att hantera smärta när vi inte har något högre mål än att undvika den. Förr så kanske man var beredd att lida för fosterlandet, revolutionen eller någonting annat. Men nu har smärtan sällan något syfte. Den blir alltid ett destruktivt hot. I strävan efter att göra den kristna tron relevant och begriplig i vår samtid händer det att vi tolkar vår tro som ett sätt att nå det som är behagligt och undvika det smärtsamma. Och så länge vi lever ett någorlunda fromt liv förväntar vi oss att Gud ska beskydda oss från smärta, som om frasen "rädda oss från det onda" skulle syfta på vad våra smärtreceptorer reagerar på. Men när så svårigheter möter oss ställer vi oss frågande antingen mot Gud och undrar vad han håller hus eller mot oss själva och undrar på vilket sätt vi brustit. Men Guds plan för oss är inte i första hand att vi ska leva ett smärtfritt liv utan att förvandla oss så att vi återspeglar honom själv. Och det kan ibland vara en smärtsam process. Hebreerbrevets författare, vi vet inte vem han eller hon är, jämför det kristna livet med ett lopp. I publiken finns en mängd förebilder som påminner oss om vad ett liv i tro handlar om. Det är inte alltid enkelt eller utan uppoffringar. Ibland får vi själva se resultatet av vårt arbete. Ibland är det andra som får se vad vi har själva lagt ner för kraft och några andra som får skörda det vi har sått. Jag tänker att vi alla har personer i vår omgivning som på olika sätt visar oss vad det kristna livet går ut på. Sällan handlar deras berättelser om lättköpta segrar och snabba resultat. Deras berättelser brukar handla om att de har satt sin tro till Gud även när det bjudit emot och är en kamp. Ofta kan vi se att deras liv har burit frukt, att de fått ge vidare något gott och varit till välsignelse för sin omgivning. Och i Hebreerbrevet går författaren igenom de flesta av hjältarna i Gamla testamentet. Men jag får erkänna att jag sällan går omkring och tänker, tänk om mitt liv vore mer som Abrahams, då skulle det vara bra. Ja, det är ofta de som är lite närmare mig i tid och rum som har större inflytande och kan bli min inspiration. Idag har jag tänkt på en av mina äldsta vänner. Vi gick i samma klass och gick till samma kyrka i Mullsjö där jag växte upp. Under åren runt 20 kan man nog säga att min vän som fortfarande gick till kyrkan ändå levde ett ganska så lättsinnigt liv. Han var charmig och ganska populär bland tjejerna och tyckte om att smingla runt bland ganska mycket folk. Men så upplevde han att Gud hade tänkt någonting annat för honom än att bara ha det behagligt och undvika jobbigheter. Och han sökte in på en bibelskola och beslöt att riktigt överlåta sitt liv till Gud. I samband med det här så fick han göra en uppoffring som jag tror kan vara lite svårt för de som har vuxit upp idag med så här strömmad musik. Förstår riktigt vad det var för någonting. Han hade en ganska stor samling med hårdrocksskivor som inte var av kristen natur. Han var framförallt insnöad på genren som heter grunge. Och det är inte direkt någon djävulsrock som man kan tänka. Men ganska mycket negativa, inte destruktiva, men depressiva stämningar som kommer uttryck i den här musikgenren. Och han kände att han blev ganska låst utav det inflytandet musiken hade på honom. Så han tog sin mödosamt ihopsamlade skivsamling och gjorde sig av med alltihop. Och då är det inte längre bara att slå på Spotify och leta upp låtarna, utan då är de, åtminstone när man lyssnar på lite mer obskyr musik, ganska borta. Och han kände att han blev fri på ett nytt sätt. Efter bibelskolan så involverade han sig i kristen regi ett par år som kamratstödjare och teamare i en förort i Stockholm och fick betyda mycket för kidsen i området där. Kanske inte någon person som folk skriver tidningsrubriker om, men han fick betyda någonting. Och när han så småningom gick vidare till annat yrkesliv så engagemanget för Guds sak och församlingen fortsatt och han är en pelare i sitt sammanhang. Den som löper ett tävlingslopp räknar med att utsätta sin kropp för vissa plågor för att man vill nå fram till målet. Framgångsrika löpare kan till och med känna ett visst behag när kroppen protesterar för att man vet att man då verkligen gör sitt yttersta för att nå målet. Under sitt liv på jorden visste Jesus varför han var här och vek inte åt sidan för något. Han lämnade den folkskara som försökte göra honom till en jordisk kung. Han undervisade med sån skärpa att folkskaror som följt honom lämnade. Han tvekade inte att göra sig mäktiga fiender eller att välja in en förrädare bland sina närmsta vänner. Hans lojalitet, det var mot fadern. Och han visste att hans lidande nu skulle bytas mot en större glädje. Glädjen att få omfamna dig och mig och välkomna oss in i det eviga livet. Jag tänker att de flesta av oss här har en hyfsad kapacitet att uthärda smärta om vi får ett ordentligt erkännande av att det vi gör är något gott. Och vem vill inte liksom vara hjälten som räddar någon ur ett brinnande hus eller något motsvarande? Men smärta i kombination med skam är svår. Det står att Jesus uthärdade skammen. Det var ingen hjälteförklaring att bli upphängd på ett kors. En korsfästelse var romarrikets sadistiska sätt att krossa en person under fotsulan. Och Jesus fick möta döden under de mest plågsamma och förnedrande omständigheter. Romarriket demonstrerade sin makt och offrets maktlöshet. I Uppenbarelseboken besjungs dessa djävulska egenskaper av dess anhängare. Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det? Och Jesus, genom vars makt Bibeln säger att allt blivit till, låter sig krossas på detta sätt. Under tiden hans fiender utmanar honom att stiga ner ifrån korset. Men ur det djupaste mörker låter Gud den största seger ske. Och det är vårt mörker Jesus tar med sig in i döden. Så när livet återvänder, återstår det bara ljus. Vi utmanas av att lägga bort allt som tynger, all synd som ansätter oss. Under en bibelmeditation i veckan läste jag om hur Jesus möter en samarisk kvinna vid Sykars brunn. Mitt på dagen efter en lång, varm vandring var Jesus törstig. Det finns inget godare än svalt, friskt vatten när man är riktigt törstig. Och det är ett tungt arbete för kvinnan att hissa ner och bära hem vattnet. Jesus erbjuder kvinnan under deras samtal ett levande vatten. En källa med pålande självtryck som ska bevattna hennes liv. Och han talar om den heliga ande. Mig utmanar den här berättelsen genom att fråga mig hur mycket jag sliter vid brunnen för att få tag i vatten som aldrig riktigt mättar alla behov. Istället för att låta anden få frihet och inflytande och bevattna mitt liv. Mycket kan tynga oss på olika sätt. I somras hade jag och hustrun möjlighet att vandra några dagar i de italienska alperna. Och nu är det någon som suckar. Vi hade en gemensam ryggsäck som jag bar ändå större delen av vägen. Första dagen var ganska tuff. Jag var inte riktigt tränad och kroppen protesterade rejält. Och när vi då äntligen kom till målet efter 700 meters stigning och så var det då dags för att plocka fram en matsäck. En riklig matsäck som hustrun hade packat. Onödigt riklig. Döm om min förmåning när jag plockar upp en 1 kilos ost där uppe på alptoppen. Ja, hur mycket hade du tänkt att vi skulle äta? Möjligtvis tryckte vi i oss 100 gram om vi åt mycket. Jag vet inte, 900 gram och släpa väg tillbaks. Vad har du gjort i sommar? Jag har släpat ost i de italienska alperna. Vårt äktenskap upplevde en kort kris där. Vad tynger dig inför hösten som kommer? Lastar du dig med ambitioner som inte ingår i Guds plan för ditt liv? En del oro och bekymmer väljer vi inte själva. De klänger sig fast vid oss som kära och tycks omöjliga att tränga undan av egen kraft. En av alla underbara verser i vår bibel uttrycker hur Jesus säger: var dag har nog av sin egen plåga. Den har jag ännu inte sett som sån här väggbonad i korsstygn någonstans. Men det ligger verkligen en sanning i det. Fruktansvärda saker kan faktiskt hända. Men mitt i allt har Gud lovat att vara med oss och ge oss vad vi verkligen behöver för varje dag. Och inte ens döden själv kan skilja oss från Guds kärlek. Tillåt mig att igen, som jag gjorde före sommaren, påminna om min pastorskollega Joakim Elsander, som drabbats av en obotlig cancer, 46 år. Och den stora sorg han har när han nu förbereder sig på att lämna fru och 5 barn. Och han skriver om detta, och jag har följt en del av hans inlägg här under sommaren. Och jag slås av att mitt i sorgen så ger han verkligen också utrymme för tacksamhet och hopp. Tacksamhet över det liv han har fått leva och tillit till att den kärlek han haft möjlighet att ge sina barn ska vara tillräcklig för de liv som väntar, och att det finns en ännu större kärlek som bär genom alla situationer. Jag tänker att ingen människa kan ta sig en sådan tro, att det är en gåva från Gud som föds när det verkligen blir nödvändigt att överlåta allt till honom. Vi behöver också ta synden på djupaste allvar. I somras så testade jag en provprenumeration på ljudböcker. Och det visade sig vara beroendeframkallande. Bland annat så hittade den utmärkta historikern Anthony Beevers stora verk om andra världskriget. Det visade sig att jag haft den ett par år i min bokhylla som jag köpt på bokhyllan. Men 950 sidor, jag har inte riktigt orkat öppna den. Men 60 timmar senare är jag snart klar. Så någonting som slår mig när jag då har hört berättas om alla strider, slag och bataljer, det är hur prestige, avund, feghet, hämndbegär och till och med hat, inte så mycket bland de nazistiska som de allierades generaler, fördröjde kriget och kostade många människors liv. Man kan ju tycka att när man står inför en sån fruktansvärd fiende och har tusentals liv i sina händer, borde man kunna lägga bort personlig prestige. Men människans trasighet visar sig gång på gång. Den synd vi tar del i, det blockerar det goda Gud har tänkt. Vi skadar oss själva och kanske andra också. Just här talas om att synden ansätter oss. Och jag får bilden av en yttre kraft som vill att våra liv ska ta en annan riktning än den Gud tänkt. Både i Bibeln och den kristna vägledningstraditionen talas vikten av urskiljning. Att kunna avgöra nogsamt vilka val och handlingar som för oss in i ett större inflytande av Guds vilja och Guds ande och vilket som för i en annan riktning. Bidrar det som jag gör till, som det står i Galaterbrevet 5 och 19 och framåt, till otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag? De här orden kanske är gammaldags, men de talar om sånt som förpestar familjer, arbetsplatser, församlingar och varje annan slags mänsklig gemenskap. Istället så har vi möjlighet att ge utrymme för kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och vi känner själva av vad det bidrar till när vi möter det i gemenskap med andra. Vi som följer Jesus, vi befinner oss mitt inne i arenan, på löparbanan. Det finns inga popcornplatser i Guds rike där man kan sitta och titta på vad andra har för sig. Den tävlingsdeltagare som lyckas skrämma modet ur sina medtävlare så att de inte tror att det är någon idé att kämpa har vunnit loppet innan det startat. Men vi tänker inte låta oss skrämmas. När modlösheten smyger sig på sneglar vi inte på våra personliga resurser eller allmänt peptalk. Vi vänder oss till Jesus. När vi känner att riktningen är oklar nöjer vi oss inte med egna grubblerier. Vi vänder oss till Jesus. När livets omständigheter tynger oss som om vi löpte i ett kärr, så vänder vi oss till Jesus. När vi står i ruinerna av vår egen synd och plåster inte hjälper mot förblödningen, ja, men då vänder vi oss till Jesus. Och varje dag övar vi oss i överlåtelse. En överlåtelse som djupnar, som, så att tron får växa och hoppet stiga och kärleken djupna. Låt oss möta den höst som väntar med höga förväntningar. Inte utifrån någon grundlös optimism, utan för de möjligheter som ryms i vandringen med trons upphovsman och fullkomnare.